Den text som vi har idag på denna söndag är ifrån Matteus 5 kapitel, verserna 38-48. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja, det här handlar ju om kärleken till nästan. Och det kanske nästan är så, om jag får vittna lite grann, att det inte finns någon text i detta ämne som blivit så missförstådd. Det här anses ju med rätta vara en svår text. Kanske rent av lite knäckande. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och vi försöker på olika sätt att lägga ut det här. Allt under rubriken Jesus menar inte riktigt vad han säger. Och vän av ordning undrar då, varför säger han inte vad han menar? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Vad ska vi med frälsning till om vi kunde det? Nu är det så här att detta ord som står som fullkomlig i svenskan, det är en, skulle jag vilja säga, oöversättlig sak i grundtexten. Jag kan inte se det ordet utan att komma och tänka på en gammal klasskamrat. När jag själv gick i gymnasiet så minns jag att vår lärare i engelska kom en dag och gav oss en lappskrivning. En sån här oförhappandes, överraskande sak. På de glosor som vi hade i läxa till den dagen. Och då var det en klasskamrat som överhuvudtaget inte hade öppnat boken. Och han kunde naturligtvis inte skriva någonting på denna lappskrivning. Men på ett av de ord som skulle översättas från engelska till svenska så skrev han oöversättlig engelsk ordlek. Så hade han skrivit något i alla fall. Och man skulle mycket väl kunna säga att här möter vi en oöversättlig grekisk ordlek. På ganska många ställen översätts samma begrepp i grekiskan med fullkomlig. Vi ska titta på ett par sådana texter. Matteus 19 och 21. Där säger Jesus till den rike ynglingen som har hållit alla buden från sin ungdom. Det står så här, Jesus svarade, om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. Vi hittar samma begrepp i Jakobs brev i det första kapitlet. Där det låter så här, verserna 2-4. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar så att ni blir fullkomliga och hela utan någon brist. Det är du. Fullkomliga gärningar. Det är gränsen för godkänt. Och vi ska också slå upp i Kolosserbrevets 4 kapitel. Så ska vi strax sen ta itu med själva begreppet. Kolosserbrevet 4. Och läsa den 12:e versen. Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Nu skulle vi ju naturligtvis kunna göra oss en syndfrihetslära av det här. Att de som är kristna, de ska leva fullkomligt och något annat kan inte accepteras. Och då skulle vi naturligtvis få hoppa över ganska många ställen i Bibeln. Istället ska vi göra så att vi ska ta reda på vad ordet står för i grekiskan. Och då är det så här att ordet fullkomlig heter i grekiskan teleios. Och det kommer i sin tur av ordet telos, som betyder mål. Och bilden och tanken i det hela, det är att man till exempel är ute och springer, och då är man på väg mot ett mål. Och när man har kommit i mål, då är loppet fullbordat, avklarat, slutfört, färdigt eller fullkomligt. Då kan det inte bli mer lopp, för man har redan kommit i mål. Och när det står fullkomlig i de här texterna, så är inte det ett statiskt begrepp. Du måste vara perfekt idag. Utan det är så att säga ett dynamiskt begrepp. Ett begrepp som egentligen syftar emot framtiden. Över ditt och mitt liv finns det ett mål uppsatt. Vi är på väg mot ett mål. Och när vi har kommit i mål, så är vårt liv fullkomnat, färdigt, avslutat, avklarat, fullkomligt. Om du snubblade med huvudet före in i mål, så är du i alla fall i mål. Det är inte frågan om att komma med någon speciell värdighet, utan en fråga om att komma i mål. Och därför så ska vi ta ett par texter där den betydelsen mera skymtar fram. Andra Timoteusbrevet, det 4:e kapitlet. Tim 4. Ett brev som av många anses vara det sista Paulus skrev, åtminstone det sista vi har bevarat. Paulus sitter i vanlig ordning i fängelse. Det var väl kanske allra mest då han hade tid att skriva brev, vem vet. Och så skriver han så här, 6:e versen till och med 8:e. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Jag har fullbordat loppet. Jag har fullkomnat loppet. Mitt lopp är avslutat. Jag håller på att närma mig målet. Det är det som står här. Här finns alltså samma begrepp. Telos, teleios. Paulus har fullbordat sitt lopp. Vi ska också gå till Johannes evangelium, det 19:e kapitlet. Där läser verserna 28-30. slutet på Jesu dödskamp på korset. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Här har vi nu faktiskt det här ordet teleios på tre ställen. Jesus visste att allt var fullbordat. På många ställen används det i Bibeln om de profetior som går i uppfyllelse. Gud uttalar genom någon sin tjänare ett profetiskt ord, och århundraden, årtusenden senare kan det ordet gå i fullbordan. Det har nått målet. Det ordet har nu så att säga kommit fram till sin bestämmelse, och då inträffar det som Gud har talat om. Du, som Jesaja säger, Guds ord återvänder aldrig fåfängt utan att ha utfört det var till det sändes ut. Och nu har allt annat fullbordats av det som Gud talat genom profeterna i Gamla testamentet. Nu är det bara en sak kvar. Jesus säger: jag är törstig. Skriftordet skulle uppfyllas. Det är återigen teleios. Skriftordet skulle på allt sätt komma i mål. Och därför säger Jesus också: jag törstar. När han så har fått vinet så säger han: det är fullbordat. Då har han själv också nått målet. Och då är ju hans liv fullkomnat. Det profetiska ordet är fullkomnat. Frälsningen är fullkomnad. Och alltså ordet fullkomlighet här har inte med ett statiskt perfektionsbegrepp att göra, utan har att göra med att Gud för oss på vägen mot ett mål. Och det är väldigt viktigt att vi har det klart för oss när vi läser Matteus 6. Vi ska nu återvända till den texten. Den handlar ju om att vända andra kinden till och att gå andra milen och att älska sina fiender och så vidare. Jag tror att de flesta av oss är väl förtrogna med det. Och vi skulle kunna liksom lägga ut den här sista versen: var fullkomliga. Och kanske istället säga så här: var målmedvetna. Var målmedvetna. Nu skriver man inte så, därför att det finns ju en parallell: var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Ja, Gud är fullkomlig, men han är naturligtvis också målmedveten. Han för historien fram mot historiens mål. Han för ditt liv fram emot ditt livs mål. Och på den vägen så kan det ju hända att människor utsätter dig för en oförrätt. Och om du då liksom sedan vandrar vidare med ett växande belopp av bitterhet inom dig, besvikelse, grämelse, hämndkänslor, hat, avund och varför skulle detta drabba mig och så vidare, så kan det ju hända att du blir så besviken på ditt liv, du blir så besviken på Gud, att du så att säga ägnar mer uppmärksamhet åt din besvikelse än åt det mål som ligger framför dig. Ty målet är ju så att säga det går ut på. Och vi kan säga som Paulus i Romarbrevet 8 och 17 är det väl, att vi hålla före att denna tidens lidanden ingenting betyder jämfört med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så att det är liksom bättre att vända andra kinden till än att tappa bort målet när man utsätts för en oförrätt. Och det är också så att om vi hela tiden är medvetna om målet vi är på väg till, så får vi kraft att uthärda denna tidens svårigheter, orättvisor, kanske till och med förföljelser och lidande. Och att på det sättet ha samma mål i sikte som Gud har i sikte, det gör det möjligt för oss att komma igenom. Det gör det möjligt för oss att förlåta människor som behandlar oss illa. Och därför var det ju en olycka när, så att säga, Karl Marx lurade skjortan av oss med sitt opium för folket. Vi vågar ju inte glädja oss åt himlen längre, utan vi ska ju vara så väldigt nutidsmedvetna och samhällsorienterade, och det ska vi vara. Vi får vara det. Men om vi är det till priset av att vi glömmer bort målet, då har vi verkligen sålt smöret och tappat pengarna. Och det har en känsla av att vi har gjort ibland. Ty om målmedvetandet fördunklas i våra liv, så blir ju detta en orimlig text. Då blir ju detta någonting som så att säga till sist bara framstår som ett Guds omöjliga krav. Någonting som vi liksom måste försöka prata bort och säga: han menar inte allvar. Han menar inte det han säger, utan han säger det bara för att platta till oss. Vi ska få lite syndamedvetande och bekänna våra synder och vara lite allmänt ödmjuka och känna oss misslyckade i största allmänhet, sådär, så att vi blir saliga någon gång i framtiden. Nej, jag tror inte det är så. Jag tror han menar allvar. Jag tror han menar vad han säger. Men poängen ligger i detta. Och om vi vet om målet, då kommer allt att gå mycket lättare. Det skymtar fram på några andra ställen i bergspredikan. Vi bläddrar lite bakåt till början av 5 kapitlet, 10-12 verserna. Och vi kan ju till och med läsa fram till 15 versen. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. Ja, gläd er och jubla när ni blir förföljda, säger Jesus. Men vi är väl inga självplågare heller, säger vi. Nej, och det är inte meningen att ni ska vara heller. Utan ni ska tänka på den lön ni får i himmelen. Alltså, var medvetna om målet. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, sin sälta, och förvandlas till socker, då duger det inte till något, säger Jesus. Sältan, säger vi, vad är det då? Ja, en viktig bit av sältan, det tror jag är att vara så medveten om målet. Att så att säga, vardagens händelser här inte kan stoppa oss, inte kan få oss ur kurs, utan att vi fortfarande har kompassriktningen klar. Vi är på väg någonstans. Vi är inte bosatta här, utan det här är så att säga väntrummet, genomgångsrummet till det som ska komma. Och på samma sätt är det i 6 kapitlet. 19 versen. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuva bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Att ha en liten skattgömma, vet du. Det var sånt där som man sysslade med när man var grabb och skrev brev med osynligt bläck och sånt där. Att ha en hemlig skattgömma där ingen kan komma och knycka. Att du har den i himlen, det är det starkaste incitamentet till ett förändrat liv på jorden. Det är ju hemligheten. Det är inte alls så att detta är ett opium för folket som så att säga får oss att sluta att leva i denna världen, utan det är det som får oss att leva i världen men inte av världen. Var målmedveten så som din himmelske fader är målmedveten. Sträva mot ditt livs avslutning, därför att det är i det målet som hemligheten ligger till ditt liv idag. Vi ska se detsamma i 10:e kapitlet Matteus evangelium. Tjugoförsta och tjugoandra verserna där. Där Jesus talar om den sista tidens förföljelse. Det står så här. Broder ska skicka broder i döden. Och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet till oss ska bli räddad. I detta fallet inte bara till slutet av ditt liv, utan till tidens slut. Till den meningen finns också ofta när det här begreppet dyker upp. Och att, så att säga, det är först i tidens slut som fullkomligheten kan komma oss till del. Och då inte genom dina prestationer, utan som en gåva. Men att sikta framåt mot den stund, mot den dag, mot det tillfälle då fullkomligheten är färdig. Då Gud har avslutat sitt verk i ditt liv och då hela vandringen, hela loppet är avklarat. Att vara målmedveten på det sättet, det frigör kraft för ditt liv idag. Och det finns en hel del på det här temat i Nya testamentet om att hålla ut till slutet. Att genom tro och tålamod vinna det som löftena utlovar. Och det är hela tiden den målmedvetenheten. Vi kikar i Filipperbrevets 3:e kapitel. Där vi läser verserna 10-16. Paulus skriver så här. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig till Eios. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ja, här är det ju en lustig sammanblandning av tempus, om vi nu ska tala grammatiskt språk. Först inskärper Paulus att han inte är fullkomlig. Och sen en halv minut senare säger han, så ska vi tänka alla vi fullkomliga. Och man undrar om han har fått någon sorts skruvlös någonstans mitt emellan här. Eller vad är det som har hänt? Nej. Han menar så här, att fullkomligheten ligger framför oss. Och vi sträcker oss mot den fullkomligheten. Vi löper hela tiden mot målet. Vi lägger det förgångna bakom oss. Bland annat genom att med Guds hjälp förlåta de människor som har trampat på oss, förnedrat oss, kanske berövat oss stora delar av livet och dess kvalitet. Att det inte får hindra oss från att ha vår uppmärksamhet framåt mot målet, istället för att vi hela tiden går så att säga baklänges framåt och tittar på det förgångna. Därför då är det ganska lätt att komma ur kurs. Och det intressanta är ju att när man på det sättet har målet i sikte, då kommer fullkomligheten som målet utlovar på något sätt att börja genomsyra ens liv. Då blir inte det som händer idag så kolossalt viktigt. Så som man nästan drunknar i det. Utan då lösgörs man till att kunna lägga det bakom sig. Och så att säga börja hämta kraft. En sorts förskottskraft ur det som ska komma. Och därför är detta fullkomlighetsbegreppet teleios. Det är inte en statisk perfektionism. Du måste alltid vara snäll. Du måste alltid ställa upp. Och om någon slår dig så måste du alltid vända andra kinden till. Och du får aldrig säga nej. Och du får inte göra det. Och du måste alltid lägga dig som en dörrmatta. Helst som en röd utrullad dörrmatta som alla kan trampa på och torka fötterna på. Nej. Det är inte så. Det är inte den fullkomligheten som åsyftas. Utan det är detta att det finns en kraft att hämta ur framtiden, ur löftena om den kommande fullkomligheten. En kraft som kan lösgöra oss så mycket idag att vi inte bringas ur kurs när människor förnedrar oss. Utan att vi istället kan överraska en människa genom att säga det att ja, du slog mig på ena kinden. Så nu blev den lite rödflam. Du kan väl slå på andra också så det ser symmetriskt ut. Och det, när människor då ser att detta berövade oss inte livet och inte jämvikten på det sätt som de hade hoppats. Så kan det ibland vara någonting som bryter udden av ondskan. Jag tror inte alltid man ska göra så här. Men det finns tillfällen då detta är överlägset allt annat. Besegra inte det onda med det goda. Nej, vad säger jag nu? Låt er inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Så ska det vara. Nu gick det en propp. Vi ska nu slå upp i Efesiebrevet, i det fjärde kapitlet. Och så ska vi möta det här begreppet ännu en gång. Och nu i ett mycket intressant sammanhang. Efesiebrevet 4. Vi börjar därför läsa i den 11:e versen och läser till och med 16. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Här möter vi nu det här begreppet teleios igen, eller rättare sagt en avledning av det, i uttrycket fullvuxna. I 13:e versen. Och här antyds det återigen att det inte är ett krav som Herren lägger över våra liv. Någonting att leva upp till. Utan det är frukten av en process som förhoppningsvis fortsätter hela livet. Du mognar, kanske vi gör, livet igenom. Kanske till och med när vi drabbas av senildemens. Allt beror ju på vad som är mognad ur Guds synvinkel. Och kanske den som till sist förlorar alla sina själsförmögenheter innan han dör. Kanske han är tacksammare än någon annan vid de dödas uppståndelse. Vi måste ju se allting, inte ur nuets trånga och begränsade perspektiv, utan ur evighetens. Och vem säger att inte en senildemens kan ha sin mening? Inte inom denna tidens ramar, men inom evighetens ramar. Och om vi är målmedvetna på rätt sätt, så kanske vi inte är allt för tvärsäkra om att vi alltid ska ge en sista spruta när människors IQ gått under ett visst gränsvärde. Ett tillstånd som jag tror att vi snart har i vårt samhälle. När vårdkostnaderna stiger och förståelsen för evighetsperspektivet avtar. Så vi kanske mognar hela livet, åtminstone om vi tillhör Gud. Vad vill det säga att vara mogen? Vad vill det säga att i den här texten att växa till? Jo, i 14:e versen står det något mycket intressant. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Och här måste vi kanske göra en liten skillnad mellan barnaskap och barnslighet. Barnaskap är något som vi omvänder oss till. Det ständiga beroendet av Gud som fader. Att vända sig bort ifrån sin önskan om självtillräcklighet. Det är barnaskap. Men sen finns det någonting som vi kan kalla för barnslighet. Och där barnaskap är något positivt, är barnslighet något negativt. Det är att ha stannat i växten på något sätt. Det är att det inte har tagit vara på den mognad som livet kan ge. Nu ska vi inte vara barnsliga, säger Paulus. Utan vi ska vara vuxna. Okej, vad betyder det, säger vi? Jo, det betyder att kunna förstå vad som är sant och rätt. Att inte vara lekbollar för alla lärovindar. Alla trendiga åsikter, alla filosofier som blåser åt än det ena hållet, än det andra hållet. Alla möjliga uppfattningar och tankar. Utan att vara målmedveten. Därför att alla såna här olika tankesystem som byggs upp och blåser omkring, det är tankesystem som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Och syftet med dem alla, det är att på olika sätt få dig och mig att glömma målet. att beröva oss den målmedvetenhet som gör att livet fungerar. Men den som har målet i sikte och som känner honom som är målet är inte så lätt lurad när olika trendåsikter börjar att vina och också blåser in i församlingen. Där man kan känna igen, det här är Herrens vind som blåser. Det här är någon annan konstig vind, det måste finnas något lågtryck någonstans. Men detta är inte Guds vind, utan det är någon hemmagjord orkan av något slag. Den går snart över. Och detta, det här är ju alltså något väldigt viktigt och något väldigt intressant. Ty det Paulus talar om här, det kallar vi på vanlig svenska för självständighet. Att vara självständig. Att självständigt kunna bedöma vad som är sant och rätt. Vi ska inte vara barnsliga i den meningen att vi är godtrogna och går på allting och säger ja och amen till alla konstiga galenskaper, utan vi ska växa till så att vi var och en själv kan bedöma vad som är sant och rätt. Och det i sin tur kommer att få med sig långa rader av intressanta effekter. Först detta att vi blir eniga. Då byggs Kristi kropp upp. Och det andra är att vi får möjligheten att bli kärleksmänniskor. Och detta, det tycker jag kan inte nog understrykas. Därför att kärleken måste alltid vara frivillig. Det du gör i kärlek måste du hitta på själv. Om någon tvingar dig till att göra det som är kärlek, så är det ju egentligen inte kärlek. Det är det som är det finurliga med det här med den andra milen. Någon kommer att tvinga dig att gå en mil med honom. Ja visst, du går en mil. Och du kanske gör det av kärlek. Men det märks ju inte att det är av kärlek. Han har ju tvingat dig att gå en mil. Och så säger Jesus, bättra på det med en mil till. För då fattar han att du älskar. Men då måste det ju vara frivilligt. Om det då är Gud som tvingar dig och du går där och lommar och tycker att det är ju väldigt synd om mig, nu går jag den här andra milen, den som Gud kräver. Först kom det en knölföda här och krävde av mig att jag skulle gå en mil, och sen kräver Gud en mil till. Gud är naturligtvis värst av dem alla. Ja, det kan ju inte vara kärlek. Och det kommer ju aldrig att ha den revolutionerande sprängkraft i sig som det har detta. Att du inte alls är tvungen att gå den andra milen, men du gör det. Därför att du ville det. Du valde det själv. Och du gör det därför att du har målet i sikte. Målet uppfyller dig med den kärlek som gör det möjligt att gå den andra milen. Det är en väldig skillnad på det. Men då måste du vara en självständig människa. Därför att om du gör det av osjälvständighet, så gör du det av tvång. Men om du gör det av självständighet, då öppnas möjligheten för dig att göra det av kärlek. Därför är det så dyrbart och hör med till den kristnes växt och mognad. Och faktiskt också med hans målmedvetenhet. Att växa i den självständighet som gör det möjligt för oss att urskilja vad som är sant, vad som inte är sant. Vad som är bra och vad som inte är bra, vad som är gott och vad som inte är gott. Därför det är så här att vi har ofta missförstått, som jag sa i början, den här texten med andra kinden. Och uppfattat den som ett Guds krav. Och vad värre är, vi har ofta uppfostrat våra barn med andra kinden som någon sorts tillhygge. Och då får barnen lära sig detta från späd ålder. Du får aldrig säga nej. Du Du måste alltid göra vad som förväntas av dig. Du får aldrig på något sätt komma med en självständig åsikt. Du får aldrig säga att något är fel, även om det är fel. För dömen icke så skolen ni icke bliva dömda. Och så får man de här dörrmatte kristna. Människor som lider i sitt innersta av en djup och varaktig människofruktan. För vem som helst kan ju komma och plocka byxorna av när man är tvungen att ge kavajen med. Man får aldrig lov att hålla tag i brallorna och säga nej, de där är mina. Det skulle väl se konstigt om de tog av med dem mitt på gatan här. De vill jag ha kvar, det är de enda byxor jag har. Nej då. Utan slutresultatet blir ju en fullständig människofruktan. Och jag har träffat så många kristna som har för sig att detta med att älska sin nästa som sig själv är liktydigt med att vara alla människor till lags. Det är för det första omöjligt och för det andra är det hälsovådligt. Och för det tredje är det inte det Gud menar. Jesus var inte alla till lags när han gick på jorden. Och Gud är ju en mästare att säga nej. Det vet ju var och en som har bett till honom. Han säger inte ja och amen till allt vi ber om. Förunderligt ofta säger han ja. Jag menar inte så. Men detta med att vara tvungen att säga ja. Som det blir. När vi alltså gör det här med andra kinden till en plikt. Det är ingen plikt. Det är en möjlighet. En fantastisk skimrande möjlighet. Som läggs i vår väg. En möjlighet att tackla orättvisor och orättfärdigheter på ett sätt som ingen annan än den som tillhör Kristus kan göra. När man möter människor nu som blivit väldigt präglade med det här med att kärleken till nästan är att vara andra till lags, så upptäcker man mycket snart att de lider inte bara av människofruktan utan av två saker till. Det ena är dåligt samvete. De har aldrig gjort nog. Och eftersom det inte går att vara alla till lags, så måste man ju alltid svika någon. Man måste ju alltid säga nej till någon. Och då får den människan alltid dåligt samvete. Så dåligt samvete, det finns alltid. Och det andra som finns nästan alltid är en utanförkänsla. En ensamhetskänsla. En känsla av att inte nå fram. Ganska ofta finns det också en ångestproblematik. Men det kan variera. Nu talar ju alltså Paulus här i Efesierbrevet 4 om en helt annan väg till nästan kärleken. Därför att denna världens väg till gemenskap, det handlar om att bryta ner individen. För att därmed upphäva individualismen. Sudda ut varje människas särart. Alla ska gå i samma maokeps, var det för några år sedan. Och nu är det väl snart något annat som gäller. Vi får väl se vad som är på ingående. Men alltså att klä folk i uniform. Till ande, själ och kropp. Det är denna världens väg till gemenskap. Men Guds väg ser helt motsatt ut. Den handlar om att, så att säga, fullborda din särart. Att så att säga låta din individ få blomstra som det skapelseverk den är. För att du sedan frivilligt ska lägga ner din individualism, alltså din jagcentrering. Att du frivilligt lägger ner den sen du har funnit din identitet. När du då frivilligt lägger ner den, då skapas gemenskap mellan människor som har en identitet. Och det är något underbart. Därför är det så här när man möter människor som blivit uppfostrade med detta att du måste vara alla till lags. Du får aldrig säga nej. Eller vad ska folk säga? Vad ska folk säga? Ja, det är inte farligt att de säger lite grann, det kan jag försäkra. Jag har överlevt hittills. I deras fall är det så att sådana människor blir så osäkra på sin egen identitet. Vem är jag? Därför att om man ständigt ska vara alla till lags, va? Då kommer den ena och kräver att man ska vara grön och den andra kommer och kräver att man ska vara blå. Någon säger att man ska vara svart och någon säger att man ska vara gredelin. Och hela tiden skiftar man färg som en kameleont. Slutresultatet är alltid att man tappar bort sig själv. Det är också ganska vanligt när kristna har kommit in i det här dilemmat. Att man blivit uppfostrad med dåligt samvete som tillhygge. Att man inte blev bestraffad med en liten klatsch på fingrarna, utan att man blev bestraffad med en liten demonstrativ tår ner över kinden istället. Eller tilltalad med under rubriken, ja, tänk inte på mig ni, åk ni bara och roa er. Och den som kan göra det sen och ha roligt, han är naturligtvis en ovanligt förhärdad figur. Så man stannar hemma och har tråkigt. Istället för att åka bort och ha tråkigt. Och då alstrar ju så att säga det dåliga samvetet. Den kroniska osjälvständigheten. Den ständiga utanförkänslan. Och den ständiga oförmågan att relatera sig på samma nivå till sina medmänniskor. Guds väg är totalt annorlunda. Han vill hjälpa människan att fullt ut förstå vem han har skapat oss att vara. Och han gör det i en förväntan om att vi istället ska komma fram själva, frivilligt, självständigt, till insikten om att det hela går ut på att jag sedan kan lägga ner min individualism. För att istället låta mig inlämmas i en gemenskap. Då är jag en lem i en större kropp. Men en lem som vet vilken lem det är. Då är man inte en lilltå som går omkring och tror att man är en mjälte. Och man är inte en lillhjärna som går omkring och tror att man är en urinblåsa. Utan man vet sin plats i kroppen. Därför att man har fått mogna till den insikt om vem Gud har skapat den att vara. Det är ingen högmod, ingen högfärd. Utan det är ett stycke enkel praktisk kunskap. Och därför vill Gud hjälpa människan till en full integritet. Och i den hjälpen ligger frestelsen till att också bli en total egotrippare. Jaha, Gud vill bygga upp min personlighet och här är jag och min värld slutar precis vid nästippen. Ja, Gud tar den risken. Det är det konstiga. Han tar den risken. Men Gud givet. Att du får ta emot så mycket av honom själv och av hans rike. Att du fullt ut vet vem du är. Att du fullt ut vet dina gåvor. Att du fullt ut vet din plats i tillvaron. Och att du sedan sträcker dig frivilligt efter det som Gud längtar efter att du sen ska be honom om. Nämligen förmågan att kunna lägga ner allt detta av fri vilja. För att sedan också kunna låta dig inlämmas i ett större sammanhang. Men att så att säga skapa en gemenskap av identitetslösa individer. Individer som ännu inte vet vilka de är. Och vad värre är, att försöka skapa en gemenskap genom att slå sönder människornas individualitet. Det är denna världens metod. Och den skapar precis motsatsen till det vi avser. Den skapar isolering, den skapar människofruktan, den skapar ångest, den skapar utanförkänsla och den skapar dåligt samvete. En kronisk skuldkänsla som det inte ens finns någon skuld till. Och därför är det viktigt att vi förstår hela sammanhanget, att vi förstår Guds tankar i ett större perspektiv när vi läser den här texten om andra kinden. Det är en strålande, fantastisk möjlighet att övervinna det onda med det goda. Men den möjligheten öppnar sig först när vi är målmedvetna så som Fadern är målmedveten. Detta är Guds väg. Och vägen dit handlar om att mogna också i den meningen att man allt mera självständigt kan bedöma vad som är sant och vad som är rätt och vad som är gott. Och också våga stå för det. Om man så blir kritiserad, om folk så talar illa om en, om man så blir övergiven av somliga. Därför att satsar vi på äkthet i våra liv, så är vi faktiskt lovade av Gud att då ska vi inte bli så ensamma att ingen vill kännas vid oss. Förlorar man de som inte står ut med en, om man är äkta under all form av barmhärtighet och på allt sätt under hövlighet och hänsyn och allt sådant, då var det kanske inte så förfärligt mycket att spara på de relationerna. Utan då kanske det i tidens längd visar sig att de man får istället betyder mycket mer. Nu ska vi vända oss till Herren i bön. Fader, vi har mycket att be till dig om. Vi vill be dig först och främst av allt att vi ska bli målmedvetna på rätt sätt. Herre, mitt i allt vårt välstånd har vi blivit så bofasta. Att ja, målet är det är fint det med. Men det har kanske inte för någon av oss den allt överskuggande ställning som det helst bör ha för att kunna ge sin fulla styrkas kraft in i våra liv. Men allt är möjligt för den som tror och allt är möjligt för dig, Gud. Därför så ber vi att målet ska få en ökande betydelse i våra liv. Så ber vi att vi ska få en rätt förståelse för hur nästan kärleken uppstår. Hur gemenskap formas och hur den inte formas. Hur detta med tvång och krav bryter ner möjligheten. Och faktiskt också på många sätt bryter ner vår personlighet. Suddar ut den. Här är du märklige Gud som bygger upp vår personlighet. Du som lär oss konsten att säga ja. Genom att först lära oss konsten att säga nej. Vi ber att du för oss igenom den mognaden, Herre. Därför så ber vi dig, Gud, att det som så att säga har haft en auktoritär prägel över våra liv, kanske över vår barndom, och som gör att vi på somliga områden av vårt liv inte vågat växa till Vad ska folk säga? Du får inte säga nej. Du måste vara alla till lags. Herre, vi ber att vi nu ska få på nytt påbörja den avbrutna mognadsprocessen. Och att du samtidigt som vi på det sättet mognar ska ge oss både viljan, nåden och kraften att samtidigt lägga ner våra liv inför dig och inför varandra. Herre, du bygger upp och vi lägger ner. Det blir ett helt annat resultat. Vi ber att du hjälper oss att se skillnaden. I en tid då manipulerandet av vårt innersta lavinartat växer. Och då olika former av människoförändring och människoutveckling så ofta bygger på att man manipulerar människor. Och alltså därmed egentligen berövar dem något av sin egen individualitet. Vi ber att du leder oss rätt i allt detta, Herre. Att vi får mogna livet igenom med målet i sikte. Det målet som är du själv. Du som väntar när vi har löpt färdigt. Vårt långa maratonlopp med tröttsamma uppförsbackar, ibland med brännande hetta, ibland med bitande frost, ibland också med sköna pauser. Ett maratonlopp där du står med segerkransen och väntar. Herre, hjälp oss att ha målet i sikte. Amen.